Kapitel 2. Först 14 år senare kom jag tillbaka till Jerusalem, denna gång tillsammans med Barnabas. Titus var också med oss. Jag for dit med en bestämd order från Gud att rådgöra med bröderna där om det budskap som jag predikade. Jag talade privat med församlingens ledare för att de alla skulle få klart för sig exakt vad min undervisning innehöll, och jag hoppades att de skulle godkänna den. Det var också vad som hände. De krävde inte ens att min grekiska reskamrat Titus skulle omskäras. Inte heller den frågan skulle ha kommit upp om det inte hade varit för några så kallade kristna som kommit för att spionera på oss och den frihet vi har i Kristus Jesus och se efter om vi lydde de judiska lagarna eller inte. De försökte snärja in oss i och förslava oss med sina regler, men vi lyssnade inte ett ögonblick på dem. Vi ville inte på något sätt medverka till tanken att man kan förtjäna sin frälsning genom att låta sig omskäras och genom att lyda de judiska lagarna. De ledande männen i församlingen hade inget att tillägga till det som jag predikade. För mig betydde deras ställning egentligen ingenting, för alla är lika inför Gud. När Petrus, Jakob och Johannes, som ju var stöttepelarna i församlingen, såg att Gud hade använt mig på samma kraftfulla sätt bland andra folk som han hade använt Petrus bland judarna, räckte de Barnabas och mig handen till gemenskap. De uppmuntrade oss att fortsätta med vår förkunnelse på vårt håll, medan de fortsatte sitt arbete bland judarna. Det enda de var särskilt måna om var att vi alltid måste komma ihåg att hjälpa de fattiga, och det är ju jag också angelägen om. Men när Petrus kom till Antiochia blev jag tvungen att starkt opponera mig mot hans handlingssätt, för det var synnerligen olämpligt. Först åt han nämligen tillsammans med folket på platsen. De bryr sig ju inte om omskärelsen och de många övriga judiska lagarna. Men han slutade med det när några av Jakobs judiska vänner kom dit. Han var rädd för vad dessa judiska paragrafryttare skulle säga. De höll nämligen fast vid att omskärelsen var nödvändig för frälsningen. Och sedan blev också alla de andra judekristna, till och med Barnabas, hycklare och följde Petrus exempel, trots att de egentligen visste bättre. När jag såg vad som hände och märkte att de inte var ärliga, varken mot sig själva eller sanningen i vårt budskap, sa jag till Petrus inför alla de andra: trots att du är jude av födseln har du för länge sedan förkastat de judiska lagarna. Varför försöker du nu helt plötsligt att få folket här att lyda dem? Du och jag är judar av födseln, inte hedniska syndare. Och ändå vet vi judiska kristna mycket väl att vi inte kan bli rättfärdiga inför Gud genom att lyda våra judiska lagar, utan enbart genom att tro att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och därför har också vi satt vår tro till Jesus Kristus. Vi blir ju försonade med Gud på grund av tro, och inte därför att vi har lytt de judiska lagarna. För ingen kommer någonsin att bli frälst genom att lyda dem. Men vad händer om vi tror att Kristus kan frälsa oss, och sedan finner att vi har fel och inte kan bli frälsta, utan att både omskäras och lyda alla de andra judiska lagarna? Skulle vi inte då tvingas säga att tron på Kristus har blivit vårt fördärv? Gud förbjude att någon än skulle våga tänka något sådant om vår Herre. Vi är snarare syndare om vi återgår till det gamla system som vi redan har lämnat och försöker bli frälsta genom att lyda judiska lagar. Lagen har dömt mig till döden och mitt gamla liv är slut. Nu lever jag ett nytt liv för Gud. Mitt gamla jag blev korsfäst med Kristus. I mitt nya liv är det inte mitt gamla jag som bestämmer, utan Kristus som lever i mig. Allt detta är ett resultat av att jag tror på Jesus, Guds son, som har älskat mig och offrat sig själv för mig. Jag tillhör inte de som anser att hans död var meningslös. För om vi kunde bli frälsta genom att hålla de judiska lagarna, så hade han inte behövt dö.